Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext, samma som evangelietexten, det är från Lukas evangeliets 17 kapitel från den 20 versen. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När kommer Guds rike, undrade fariseerna. De blev säkert förvånade över svaret som de fick från Jesus. Han svarade att de inte skulle kunna se det med ögonen. Att man inte skulle kunna peka på en särskild plats. Nej, utan Guds rike var redan då mitt ibland den. Detta med Guds rike, det är en fråga om både nu och senare. Guds rike finns redan här och nu, överallt där evangeliet i ord och sakrament förvaltas. Och det kan vi förstå utifrån Jesu liknelser om Guds rike, till exempel liknelsen om såningsmannen. I den betydelsen är alltså Guds rike något som kommer till oss redan medan vi är här på jorden. Men Bibeln talar också om Guds rike som något som ska komma senare. Det kan vi se till exempel i liknelsen om de 10 jungfrurna. I den liknelsen, då inleder Jesus med att säga, då ska himmelriket bli. Alltså något som ska komma i framtiden. Så Guds rike kan också betyda det eviga Guds rike som ska uppenbaras från och med den yttersta dagen, då vi ska få leva för evigt tillsammans med Gud och alla våra trosyskon i himlen. Men det finns också de som redan har fått komma till Guds rike, som till exempel rövaren på korset, som bad att Jesus skulle tänka på honom när han kom till sitt rike. Då fick han det här löftet från Jesus: idag ska du vara med mig i paradiset. Så Guds rike handlar om både här och nu, men också om senare. Och det här med att det handlar om både nu och senare, det finns också med i Luthers förklaring i katekesen till den andra bönen i Fader vår. Där skriver Luther: hur kommer Guds rike? Guds rike kommer när vår himmelske Fader ger oss sin heliga ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himlen. Ändå så fick inte fariseerna höra från Jesus den här förklaringen att Guds rike både är här och nu och i framtiden. Utan de fick höra det som de först behövde förstå. För även om någon skulle få veta när Guds rike ska komma, så har de ju ingen nytta av det om de inte också vet hur man kommer in i Guds rike. Och förstås så finns det ingen människa som vet när Guds rike ska komma. Men det ska vi prata mer om senare. Men detta med hur man kommer in i Guds rike, Det hade inte fariseerna och de skriftlärda förstått. Det var till exempel därför Jesus behövde förklara för Nikodemus den där natten. Han pratade med Nikodemus att man behöver födas på nytt för att komma in i Guds rike. Nikodemus hade inte heller förstått det. Så fariseerna, de behövde få höra att Guds rike redan där och då fanns mitt ibland dem. I och med att Jesus hade kommit till dem och förkunnade evangeliet för dem och för alla andra som ville lyssna. Men fariseerna, de tog inte till sig av hans undervisning. De hade förhärdade hjärtan som inte förstod någonting, trots att de hörde och hörde. Som det står i Jesajas profetia, ni ska höra och höra, men inte förstå. Men till lärjungarna så fortsatte Jesus att förklara ännu mer om Guds rike. Och här kommer han in på den framtida aspekten, att Guds rike också är något som ska komma. Det finns en intressant likhet här i det Jesus säger mellan Guds rike i nutid och Guds rike i framtid. När det gäller båda så säger Jesus att vi inte ska söka en särskild plats. Det går inte att säga, se här är det, eller där är det, om Guds rike i nutid. För Guds rike är inte begränsat till endast en plats, utan det finns överallt där evangeliet förkunnas och sakramenten förvaltas. Men det är intressant att Jesus säger något liknande om den yttersta dagen. Han varnar oss för att lyssna till dem som säger, se där är han, eller här är han. Gå inte dit och följ inte med. Varnar Jesus. Men är det inte underligt med en sån varning? Borde det inte vara bra att få veta var Jesus ska komma? Nej, det är inte alls underligt. Därför att när Jesus kommer tillbaka så ska det vara synligt och tydligt för alla människor över hela jorden. Jesus jämför återkomsten med en blixt. För liksom blixten flammar till och lysa från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Den här jämförelsen går ju inte att misstolka. När det är åskväder, då behöver ju ingen säga till sin granne, kom hit så ska du få se hur det blixtrar på himlen. Nej, båda grannarna ser ju det från varsitt håll, från varsitt hus. Blixten, den lyser upp hela himlen, lika synlig ska Jesu ankomst vara på den yttersta dagen. Man ska också kunna se det överallt på jorden. Alla kommer att få med sig det, trots att många kommer att önska att de slapp undan den dagen. Precis som människorna på Noas tid skulle önska att de slapp undan syndafloden, och precis som invånarna i Sodom och Gomorra på Lots tid skulle önska att de slapp undan elden från himlen, så kommer många också att önska att de slapp undan domen på den yttersta dagen. Vi kan läsa i Uppenbarelseboken om hur människor ska försöka gömma sig. Jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och det sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? När det gäller den yttersta dagen så finns det tre sätt för kristna att tänka. Jag tänkte gå igenom de här tre sätten att tänka. De två första handlar om att man försöker sia om framtiden. Det ena, att man är övertygad om att den yttersta dagen måste dröja ett tag. Den kommer lite senare. Att det måste bli ännu värre först. Eller att det måste komma lite fler tecken först. Eller så tänker man att den där dagen måste komma väldigt snart, eftersom det ser väldigt illa ut. Någon kanske tänker, det måste bli ännu värre här i världen för att Jesus ska komma tillbaka. Han kommer nog inte än på ett tag. Ja, det skulle visserligen kunna bli ännu värre. Men vi kan också konstatera att det redan är väldigt illa. Och Jesus sa till lärjungarna, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosons dagar. Och kristna har väl egentligen ända sedan apostlarnas tid längtat efter att få se Jesus. Eftersom det hela tiden har varit väldigt illa här på jorden. Farhågan med att tänka, han kommer nog inte än på ett tag. Det är att man kanske inte är redo om Jesus faktiskt skulle komma tillbaka innan man har förväntat sig att han ska komma tillbaka. Eller att man börjar luta sig tillbaka och inte har någon brådska med att sprida evangeliet till alla människor. Ett annat problem är ifall man tänker sig att det finns vissa tecken på den yttersta tiden som vi fortfarande går och väntar på. Men vi kan ju se i Bibeln och genom världshistorien att de tecken som Jesus och apostlarna har lovat innan den dagen redan har gått i uppfyllelse. Vi väntar inte på fler tecken. Vi har blivit lovade förföljelse, falska profeter, laglöshet. Vi har blivit lovade krig, svält och naturkatastrofer. Vi har blivit lovade sådana som påstår att de är Messias. Allt det här har redan hänt. Vi har också blivit lovade att antikrist ska stiga fram, som Paulus kallar för laglöshetens människa. Paulus skriver om honom i andra Thessalonikerbrevet. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här har också redan hänt. Vi går inte och väntar på att antikrist ska stiga fram som det sista tecknet innan Jesus kommer tillbaka. Nej, antikrist har redan uppenbarat sig. I den romersk-katolska kyrkan så upphöjer påven sig till samma nivå som Gud när han menar att det han säger är ofelbart. Och att han kan införa nya läror som människor eller som alla kristna måste acceptera på lik linje med Guds ord. Han menar också att alla måste acceptera honom och att det är nödvändigt för saligheten. Och det här stämmer ju väldigt bra överens med det Paulus säger, att antikrist sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men det värsta av allt är att påven förnekar evangeliet när han förkastar att rättfärdiggörelsen skulle vara genom tron alena och fördömer alla som tror på rättfärdiggörelsen. Så antikrist är med andra ord ett passande namn, eftersom den som är emot det sanna evangeliet också är emot Kristus, antikristus. Men det finns faktiskt ännu ett tecken på den yttersta tiden som vi nog inte brukar tänka på som ett tecken. Och det är att Jesus sa, men först måste människosonen lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så det var det första tecknet, att Jesus led och dog på korset för våra synders skull. Det var alltså det första tecknet på den yttersta tiden, som satte igång den yttersta tiden kan man säga. Och sedan har också alla de andra tecknen gått i uppfyllelse. Det var det första sättet att tänka. Medan andra kanske tänker tvärtom. Det kan inte bli värre än så här. Nu känns det verkligen som att den yttersta dagen är väldigt nära. På ett sätt så kan det ju vara bra att tänka så här. För då kommer man förhoppningsvis att vara beredd och vaksam. Och det är ju det Jesus uppmanar oss till. Och det är bra ifall det skulle leda till att man blir ännu mer ivrig att sprida evangeliet. Farhågan finns dock att man blir så uppslukad av den här föreställningen att den yttersta dagen kommer jättesnart, väldigt snart. Att man går in i ett sådant här speciellt tillstånd där man kanske blir rädd, man blir fylld av ångest inför framtiden. Och då kan det kanske också bli svårt att leva som vanligt och att förvalta sin tid på ett bra sätt. Men enligt Bibeln så behöver vi ju inte vara rädda när vi tänker på den yttersta dagen. Utan Jesus säger, men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Så även om det skulle se mörkt ut här i världen, så behöver vi alltså inte få panik. För vi vet ju ändå att den yttersta dagen innebär vår befrielse från den här syndiga världen. För er befrielse närmar sig, säger Jesus. Och även om vi skulle vara övertygade om att det inte är länge kvar, det kan man ju ha som åsikt för sig själv, så ska vi ändå fortsätta leva som normalt och förvalta vår tid och våra förmågor på bästa sätt. Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet: sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Ett annat problem med att tänka på det här sättet, det är att det också kan leda till att man blir otålig allt eftersom tiden går. För man tänkte kanske för flera år sedan att Jesus borde redan ha kommit. Då tänker man kanske, men kommer inte Jesus snart? Jag trodde han skulle komma. Det kan i sin tur leda till att man börjar spekulera. Att man försöker hitta bibelverser som man menar måste stämma överens med särskilda saker som händer i just den här tiden som vi lever i. Men vi ska akta oss för att spekulera om sånt som Bibeln inte har uppenbarat klart och tydligt för oss. Nu har vi gått igenom två sätt att tänka gällande den yttersta dagen. Antingen att den dagen måste komma väldigt snart, eller att den dagen måste dröja ett tag till. Det finns ett tredje sätt att tänka. Och det är att alltid vara förberedd på att Jesus kan komma tillbaka när som helst. Att vara förberedd ifall den dagen skulle komma väldigt snart. Men då är man också förberedd ifall den dagen skulle komma längre fram i tiden. Vi behöver alltså både vara alerta och ha tålamod. Och det är precis det som Jesus uppmanar oss att göra. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen, säger han på ett annat ställe. Herrens dag kan komma när som helst. I en stund när ni inte väntar det, säger Jesus. Och Paulus skriver: ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Jesus har inte gett oss något år eller någon månad eller någon dag. Han har inte sagt någonting om tiden för när han kommer tillbaka. Han sa: men den dagen eller stunden känner ingen. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Men trots att det finns så tydliga bibelställen, så har det ändå funnits några som har påstått att de vet exakt när Jesus ska komma tillbaka. Eller åtminstone årtalet. Jehovas vittnen är ett exempel på det. Men de har tagit fel om det flera gånger. Jesus kom inte när de tänkte sig att han skulle komma. Istället för att försöka sia om framtiden, så uppmanar Jesus att vi ska vara vakna och beredda. Hur håller vi oss då vakna och beredda? Ja, det gör vi genom att fortsätta lyssna på dem som predikar Guds ord för oss. Noah han predikade också Guds ord till sina medmänniskor, men de brydde sig inte om att lyssna på honom. Sedan kom syndafloden över dem helt plötsligt, utan att de var förberedda. På samma sätt predikas Guds ord till många människor idag som inte bryr sig om budskapet när evangeliet sprids till människor. Och på ett liknande sätt ska domedagen komma även över dem helt plötsligt, utan att de är förberedda. Ja, det här som Jesus pratar om i dagens text, om syndafloden på Noas tid och elden över Sodom och Gomorra, de två händelserna, de är som förebilder till den kommande domen över hela världen. Men den kommande domen, den är ännu mer katastrofal än syndafloden och elden över Sodom och Gomorra. För på den dagen, då är alla människors nåda tidslut. Då Då kvarstår ju bara domen och den dubbla utgången. Antingen evig pina i helvetet eller evigt liv i himmelen. Läran och budskapet om helvetet, det är allvarsamt. Det är inte ett budskap som vi ska gömma undan och blygas för att prata om. Men det är också ett budskap som vi ska komma ihåg inte har någon kraft att frälsa någon. Att varna någon för helvetet är ju bra, men det är inte till så mycket hjälp om vi inte också presenterar det bättre alternativet för dem. Framförallt så är budskapet om helvetet något som borde få oss kristna att fundera, vad kan vi göra för att så få som möjligt hamnar där? För när vi inser hur fruktansvärt hemskt det måste vara där, och den plågsamma tanken att det är en evig pina som aldrig ska ta slut, så måste det driva oss att för det första undvika hamna där själva, men för det andra hur vi kan undvika att andra människor hamnar där. Och svaret är missionsbefallningen. Missionsbefallningen har ett viktigt syfte, att leda så många människor som möjligt till himmelen, så att de undviker att hamna i helvetet. Det händer när vi delar lag och evangelium med människor, så att de blir medvetna om sin egen synd och får höra om frälsningen genom Jesus. Det betyder inte att allt hänger på oss, eller att vi kan styra slutresultatet. För i slutändan så är det bara Gud som kan skapa tro i människors hjärtan genom den helige ande. Men det betyder ändå att vi är delaktiga i det viktiga arbetet med att nå ut till människor om det här livsviktiga budskapet om frälsningen som alla behöver få höra om det ska finnas något hopp för dem. Vi vill att samma sak som hände för fångvaktaren i Filippi ska hända för så många som möjligt. Han frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, vår frälsare, hjälp oss att vara redo inför din ankomst. Bevara oss i tron på dig så att vi kan få vara hos dig i evighet. Amen.